Vi ska ge oss på evangelietexten idag, men jag börjar också med att säga god fortsättning på er allihopa. Och vad kul att se några av er som jag inte har sett på länge. Vad kul att ni är här och vad gött att ni är hemma och hälsar på några stycken. Jag ska ge oss i slag med några klassiska texter och min bön idag är att jag ska säga, risken finns att vi hör de klassiska texterna på ett klassiskt sätt. Så att vi är liksom förprogrammerade att ta till oss vissa ord på ett visst sätt. Och jag skulle vilja be dig att leta efter kärnan i det här idag. Och så ska jag försöka hålla mig så koncentrerad som möjligt givetvis. Jag ska börja med att adressera problemet och sen ska jag försöka måla upp lösningen då. Problemet är den första rubriken här då. Den här världen har lärt oss att förtjäna. Den finns på PowerPoint där, Henrik. Den här världen har lärt oss att förtjäna. Vi har varit konditionerade eller betingade eller vi har vant oss vid att förtjäna så länge vi kan. Och faktiskt så länge vi kan komma ihåg så har vi försökt att förtjäna saker. Det är inte så att vi springer runt och tänker på det, men ett barn letar efter bekräftelse och uppskattning. Det är inte så att du ber barnet att göra det, utan barnet gör det per automatik. Letar efter bekräftelse och uppskattning. Givetvis först och främst från föräldrar. Men så småningom så letar barnet efter den bekräftelsen från lärare. Utbetalning från en arbetsgivare. Förhoppningsvis ska jag säga också. Så hela tiden finns det någonting i vår samtid som går stick i stäv med evangeliet idag. Så vi lärde oss helt enkelt att förtjäna från början. Men den här förkärleken som vi har att göra rätt för oss, att vara duktiga, den ställer oss lite perplexa när vi kommer till dagens texter. Då vet vi inte riktigt hur ska vi göra med det här. För vi har ju vant oss vid att göra så här. Så vi blir lite förlamade inför Guds hälsning om villkorslös och äkta nåd. Vad gör jag med det? Hur tar jag till mig det? Det låter så vansinnigt enkelt, men är assvårt. Därför att allt annat i livet har förprogrammerat mig på ett annat sätt så att jag är skruvad åt ett visst håll och tänker mig att nej, men han är väl likadan som alla de andra, lärarna eller vännerna eller pojkvän, flickvän eller förälder eller hur jag nu uppfattar mig själv i relation till andra. Så vi vet helt enkelt inte hur vi förtjänar heder, uppskattning, beröm eller ära om inte vi får arbeta för det. För då vet vi att då har vi i alla fall gjort det vi kunde. Och då tror vi att då är det bra. Och så förvränger vi faktiskt det sanna evangeliet om nåd eftersom alla andra förväntar sig av oss att vi ska förläna och förtjäna. Så vi förhåller oss till Gud på samma sätt. Problemet är bara att den här boken säger att vi var slavar, men nu är vi söner. Och det andra beteendet som jag har vant mig vid. Jag skulle inte säga att det är ett slavbeteende. Men det är inte inte söner och döttrar beteende. Så därför måste jag ständigt utmana mig själv och mitt sätt att tänka. Är det här verkligen sant? Är det här ett rätt och riktigt förhållningssätt till livet? Är det här bra glasögon på livet? Är det här bra glasögon på hur jag tolkar eller tar till mig Guds ord? För jag tjänar Gud som en slav, eller kanske inte som slav, utan då tjänar jag Gud som hans anställde och inte som barn i hushållet. Och vi känner oss inte bekväma när han gör allt arbete. För när jag förtjänar så är grejen att då har jag ändå en viss kontroll. Då har jag ett visst liksom, då kan jag säga Gud, du är inte skyldig mig, men nästan. För jag har ju gjort si och så för dig. Och därför borde ju du svara på den eller den bön. Och så kommer Gud och säger, Fader vår. Ett helt annat språk som går stick i stäv med vår samtid. Och jag skulle nog inte säga bara med vår samtid, utan det går stick i stäv med hur vi människor tyvärr har vant oss eller lärt oss och så vidare. Så vi har lite svårt att tro på evig fri frälsning. Ett evigt liv som är erbjuden som en gåva. Så dagens evangelietext, rubriken är Guds barn. Och det ter sig lite märkligt, för i en hel månad har vi rört oss vid kungen i krubban. Och så kommer det här med Guds barn. Ja, men det är ju Guds son. Men problemet är att allt för ofta så ser jag ungen i krubban. Inte kungen i krubban. Därför att om det är kungen som ligger i krubban så är jag fri. Men är det möjligt? För jag strävar ju fortfarande. Jag kämpar ju fortfarande. Jag sliter ju fortfarande. Fastän jag har varit troende i hela mitt vuxna liv, så tror jag mig fortfarande förtjäna. Så i ärlighetens namn så har jag vant mig vid texterna. Men jag läser hellre ungen i krubban. För då blir det lite härligt, sånt här romantiskt fluff kring det. Och jag kan förhålla mig till det på distans på något sätt. Men dagens evangelietext går rakt in i den verkliga verkligheten. Och säger bara månader efter att han föddes så var Herodes ute efter hans liv. Sankt Irenus, om vi bläddrar igen, han har sagt så här. Har ni den på väggen? Sankt Irenus av Lyon, Guds son, blev människa. Så att människan skulle kunna bli en Guds son. Med andra ord, han som hade precis allt. Och då menar jag inte bara han som har flest julklappar vinner. Utan han som hade allt, avstod allt, antog en tjänares gestalt. Blev som en av oss så att vi skulle kunna bli som han. Det är hela målet och meningen med julen. Och grejen är att det här har vi hört varenda jul. Så vi är på något sätt programmerade att ta in de här texterna. Men fortsatt förvandling. Ett fördjupat eller ett förstärkt barnaskap i mig. Det behöver jag be Gud om att utveckla. Vi ska inte läsa Matteus 2, men ni kan texten. Ni vet precis vad som händer. strax efter att Jesus är född i Betlehem så ger sig Herodes på alla pojkar under 2 år. Hela Betlehem, det hörs ett ramaskri. Josef och Maria blir tvingade på flykten. Och de blev tvingade att fly till Egypten. Alltså, Israels barn ägnade århundraden åt att bli av med Egypten. Alltså hela den gammaltestamentliga historien vilar en förbannelse. Så varje gång man nämner Egypten så är det inga positiva ordalag. Det är med ve och fasa som Israels barn påminnes om allt det som hände där. Som en tung filt i den judiska historien. Och så kommer Gud och, man ska säga, reverserar alltihopa. Så Matteus 2 ger oss ett helt annat ljus åt julens sockerstinna och stämningsfulla sånger. Den här flykten till Egypten är en riktig kalldusch. Så Egypten har varit ett slavhem för Israel, och särskilt grymma var egyptierna mot Israels spädbarn. Och nu är Egypten en tillflyktsort för Jesus Kristus, Guds son. Och när Gud vill, eller vad säger det här oss? Det säger oss, när Gud vill så kan han använda de värsta platser, de vidrigaste situationerna till att ändra eller förvandla till de bästa syften. Men det här är ändå en stor utmaning för oss. Precis som för Josef och Maria. Drömde du verkligen rätt, Josef? Det måste ha varit frågan i Marias huvud. På vägen från Betlehem till Egypten. Hörde du verkligen ängeln säga det här i drömmen? Är det hit vi ska gå? Vi kan bläddra igen. Och jag tror vi kan bläddra igen. Jag har redan fått höra rubriken. Det finns alltså saker som jag är utan att jag tänker på det. Jag är till exempel make, jag är far, jag är son. Jag springer inte runt och tänker att jag är son. Jag tänker att jag är far rätt mycket. Och ibland att jag är make så där också. Men det är per automatik sånt som ingår i livet. Men lyssna nu hur 1 Johannes 3:1 säger. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära. Nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han kommer, när han uppenbarar sig, så kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sån som han är. Och du har redan hört mig i de här första minuterna ställa den här frågan, men jag ställer den igen. Vilket standardläge är din grundinställning? Du får bläddra, Henrik. Vilket standardläge är din grundinställning? För jag har läst julevangeliet så länge jag kan minnas. Jag har nog varit troende och läst alla de här texterna. Och fortfarande upptäcker jag jul efter jul att jag måste omprogrammeras. Livet gör saker med mig som gör att jag tvivlar på den här villkorslösa kärleken. Problemet är att den texten vi alldeles nyss läste är Johannes första brev. Det första brevet av 3. Alla 3 breven handlar om samma sak. Om vi hade haft tid så skulle vi kunna läsa Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. makt att bli Guds barn. Men snälla Johannes, du har ju skrivit om det här förut. Ska inte skriva ett nytt brev? Ska inte skriva om någon annan grej? Finns det inte, har du liksom inga nyheter? Nej, säger Johannes. Det här är den stora nyheten. Det här är miraklernas mirakel. Att han som hade allt, avstod från allt, blev en människoson så att människobarnen skulle kunna bli Guds söner och döttrar. Det är ett under av större än alla andra. Gigantiska proportioner. I sin klassiska bok Att känna Gud så svarar J.I. Packer på en mycket enkel men ändå djup fråga som går till hjärtat av vår tro. Och frågan är, vad är en kristen? Frågan, det här är hans svar nu då. Frågan kan besvaras på många sätt, men det rikaste svaret jag vet, det är att en kristen, det är en som har Gud som pappa. Om du vill bedöma hur väl en person förstår kristendomen, ta reda på hur mycket han gör av tanken på att vara Guds barn och ha Gud som sin far. I ärlighetens namn, jag har ju hört predikningar om de här grejerna så att det sprutar genom öronen. Då är det alltså inte min ordkonst eller predikantens duktighet som får mig att förstå. För då uppenbarar ju det att det finns några hinder i vägen. Och där har du och jag troligtvis lite olika hinder. Antingen att vi tycker oss behöva förtjäna och förläna. Så vi har fortsatt och krampaktigt hålla fast vid det där. Jag vill ha bra betyg av Gud också. Jag vill bli klappad på axeln eller få höra det där. Och så kommer Johannes och säger, Guds barn, det är vi. Det är redan vad vi är, det är bestämt. Vi vet ännu inte vad vi ska bli. Det blir mer av oss, säger Johannes. Men det vi vet nu och här, det är att vi är Guds barn. Nu kommer vi då till dagens evangelietext. Markus evangeliet kapitel 10 och vers 13-16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Och när Jesus såg det blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Jag älskar att Jesus inte undervisa barnen. Det är så sjukt bra. Så vansinnigt bra. Nu hänger vi lite. Nu bara är vi. Kryp upp i min famn. Sitt här i mitt knä. Får jag krama? Ja, ni får plats allihopa. Jag kan ha ett barn här och ett barn där. Och så vi får se hur många vi får plats med. Ingen undervisning. Ändå har han faktiskt direkt innan och direkt efter full karriär i undervisningsserien. Men nu är det tid att bara, hej, vad heter du? Vem är du? Den grejen. Och så läser vi de här texterna och ja, så blir det lite sådär. Men min bön är att det här ska gå djupt in i dig och mig 2019. Så när Jesus ställer ett barn i centrum så utmanar han vår föreställningsvärld. För vi betraktar ju barndomen som en övergångsfas. någonting som ska tas igenom, inte som ett mål i sig. Barndomen tycker vi, det är en förberedelse för det riktiga livet. Och det riktiga livet, ja men det börjar väl när man är vuxen. Och det kan vi se att vår tid så slutar barnen leka allt längre ner i åldrarna. Man härmar vuxenvärlden tidigare. Jesus säger, likna barnen, men du behöver inte vara barnslig. Nu till Romarbrevet 8 då. Vi kan bläddra igen, Romarbrevet 8 och vers 14 och framåt. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner och döttrar. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. All skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som vem har? Som Guds barn får när de förhärligas. Hade vi haft mycket tid nu så hade jag gjort 7 punkter av den här texten. Och bara för att visa vilken enormt rik text vi har här, så visar jag de här punkterna och så läser jag dem och sen tar vi 3 och sen ber vi. Det första är att texten övertygar om en trygghet och en säkerhet. Guds söner och döttrar är arvingar. Inte ett svenskt dansband. 2. Vi har fått myndighet och auktoritet, alltså söners och döttrars rättigheter. Det finns ju skyldigheter att hjälpa till med disken och tvätten. Men det finns också rättigheter som barnen i hushållet har, som inte grannens ungar har hos mig i alla fall. De är varmt välkomna, men det finns rättigheter som bara mina barn besitter. Därför att de är söner och döttrar i det här huset. Så myndighet och auktoritet. 3. Intimitet och ömhet. Det här är vackert. Det står Abba, utropstecken, Fader, utropstecken i Romarbrevet 15. 8 och 15. Mitt i texten, stor bokstav Abba, utropstecken. Fader, stor bokstav och utropstecken. Vad är det här? Abba är ju arameiska, Jesu modersmål. Romarbrevet är skrivet till hedningar. Vad kunde vi skrivit på hebreiska åtminstone? Det språket Jesus talade troligtvis. Men ändå väljer man inte bara grundtexten utan originalspråket. Och häng med mig här nu, jag har pratat om detta förut men det här är viktigt. Abba, Fader. Ordet Abba i arameiska. Och kan ha varit det ordet som judiska pojkar och flickor använde när de skulle ropa på mamma och pappa och de skulle be aftonbön. Resten av dagen så använder man tilltalsnamnet. Men just i det där läget att nu är det bara du och jag. Vad är det Jesus gör i Markus 13? I Getsemanelunden. Han ropar Abba, Fader. Där kommer Guds barnaskap fram och blir tydligt hos honom. Han vill göra det tydligt för dig att priset för honom som hade allt att kliva ner och anta en tjänares gestalt, det priset var löjligt högt och mycket, mycket kostsamt. Och då tänker jag, uppmaningen till oss är ju att leva i det han har köpt. Att leva ut det han har betalt för. Inte bara så att han får utdelning, utan att vi också blir det han önskar att vi ska bli. Men de judiska barnen ropade Abba. Vissa teologer har dratt det här ännu längre. Jag gillar att de gör det. De menar på att i judisk tradition, när ett nyfött barn ska lära sig att prata, så tar det lite tid. Det är fortfarande likadant. Det tar sin stund för språket att komma. Och det första är inte så färdigt eller så jätteframme. Och jag vill minnas att jag hade en enorm förväntan på första barnets uttalande av ordet pappa till exempel. Det satt väldigt, väldigt bra. Men grejen är att när vi pratar om ordet Abba, så menar många teologer att det här är det gurglet som barnet säger när man säger dadda eller bla bla. Så det är inget någon har lärt dig. Det är inget du bestämmer dig för att jag förtjänar det här. Utan det är bara häftigt att kunna prata och säga bla bla. Och känna, jag hör något, det är jag, det är min röst. Och så säger bibeltexten, gå tillbaka till det. Du kan skrapa bort ganska mycket annat i din tro, men gå tillbaka till det. Omringa dig med de grejerna. Punkt nummer 4 är försäkring och förvissning. Det här är ju rättegångsspråk. Att Gud säger, jag är skyldig. Jag är ansvarig. Jag är pappa till det här barnet. Det är det språket Gud väljer att använda när han pratar om dig och mig. Rättegångsspråk. En försäkran och en förvissning. 5 är att vi har ett arv. Logiken är ju självklar och uppenbar att barnen ärver mamma och pappa. Punkt nummer 6, den är inte lika spännande. Men den handlar om lidande, men också om härlighet. Att precis som Kristus led, så lider den troende. I vår tid och i alla tider. Och punkt nummer 7 är familjelikhet och tillhörighet. Som barn tyckte jag alltid att det var lite speciellt att vara Ingmar Martinssons pojk. I frikyrkosammanhang så tyckte alla tanter och farbröder att min pappa var fantastisk. Jag hade väl lite andra meningar om det som barn. Som alla ungar har. Men ju äldre jag blev, ju stoltare blev jag av det där. Och ju äldre jag blev, ju tydligare blev det att vi var vansinnigt lika, han och jag. Inte bara hur vi såg ut eller hur vi förde oss, utan hur vårt språk var. Och jag minns en promenad då, av någon anledning så hamnade pappa och jag längst fram i promenadledet och de andra halkade väl efter lite grann. Och jag minns hur jag hörde hur de började garva. Mycket högt och tydligt. Och jag undrar, vad hände där bak? Vad skrattar ni åt? Och jag bara, ni går ju precis likadant. Och jag tyckte min pappa var lite lufsig. De tre sista nu här då. Guds barns möjlighet att leva ledd och fylld av anden. Guds barns identitet att visa vem du är och vems du är. Och Guds barns privilegium att du har direkt access till din fader. Guds barns möjlighet att leva ledd och fylld av anden. Guds barns identitet. Visa vem du är och vems du är. Och Guds barns privilegium att du har direkt access till din fader. Vi behöver avsluta, men jag måste bara få berätta en sann berättelse för dig. Någon utav de amerikanska presidenterna, för jag tror att det är det måste ju varit i slutet av 1800-talet då, så 130-140 år sedan. En soldat som ligger i strid mellan nord och syd, nu kan vi väl snart datera det här också då, får reda på att hans gamla sjuka mor ligger för döden och att hon bara har några dagar kvar. Han får reda på av sin officer att jag kan inte bevilja dig permission. Och han frågar, vem kan göra det då? Ja, det är bara presidenten. På en ledig dag tar han sig till Washington, försöker ta sig in i Vita huset för att få kontakt med presidenten. Det går ju bara inte. Det är bara att glömma. Och eftermiddagen slutar med att han sitter och storgråter på en parkbänk utanför Vita huset. Då en ung kille kommer och sätter sig bredvid honom och frågar, hur är det fatt? Han förklarar sin historia och killen säger, kom med här. Och så går de rakt in i trädgården. Rakt upp för den här stora, fina, krattade gången och in genom stora entrédörren. Inga utav vakterna gör någonting. Alla släpper förbi dem utan diskussion. De går igenom korridorerna och hjärtat börjar bulta och ni vet hela känslan av att vad är det som händer? Och till slut står de som ett mirakel inne i The Oval Office. Och presidenten säger, hej Todd, vad gör du här? Därför att det är presidentens son. Du har blivit insläppt. Och 2019 är min bön att du och jag ska våga utgå ifrån det. För det förändrar allt. Nu ber vi. Herre, vi har ju predikat om de här grejerna så mycket. Och vi har sagt de här orden så många gånger. Så mer än att jag tog den här tiden idag, så måste vi få be dig, helige ande. Du får göra det här som förändrar och förvandlar. Som inte slår på autopiloten i mig där jag tänker, ja men det där har jag hört. Det där kan jag, eller det där är skåpmat. Herre, fräls oss ifrån ondo. Och hjälp oss att komma till kärnan och stjärnan. Hjälp oss att inte läsa texterna om ungen i krubban utan kungen i krubban. Fortsätt att frälsa oss och fortsätt att förvandla oss här. Så när vi tar emot bröd och vin idag, vi välkomnar då ditt fortsatta mirakel. Att vi har blivit söner och döttrar i Guds hushåll. Tack, Far. Amen.